När allt hoppar ute är temat för predikan. Texten är lång, men jag vill att ni ska följa med i den för att få liksom storyn. Annars blir det inte så mycket av det jag sen säger. Det är svårt att säga att Lukas kanske menar att den här texten skulle kunna läsas allegoriskt, om det är någon som vet vad det är. Alltså att man lägger i varje del i berättelsen så finns det någon annan betydelse bakom bilderna och det som sker. Det kanske är svårt att säga att det menade Lukas. Men i kyrkans historia har man till viss del sett det i den här berättelsen. Man har sett skeppet som hela världen, och Paulus får stå för kyrkans hopp i denna värld. En värld som alltså lever mitt i en storm och som håller på att gå under och som behöver ett hoppets budskap. Det är lite grann min utgångspunkt också i den här predikan. Men vi läser texten och sen är med i den, och så får vi se sen vad vi får fram. Då hade lång tid förflutit, fastedagen var redan förbi och det började bli riskfyllt att segla. Paulus varnade dem och sa: jag ser tydligt att resan blir strapatsrik och leder till stora förluster, inte bara av last och skepp utan också av våra egna liv. Men officeren litade mer på skepparen och fartygets ägare än på vad Paulus sa. Eftersom platsen var olämplig som vinterhamn röstade flertalet för att man skulle segla därifrån och söka nå fram till Fönix och ligga där över vintern. Det är en hamn på Kreta som är öppen mot sydväst och nordväst. När så en sydlig bris blåste upp menade de att de kunde genomföra sin plan. De lättade ankar och följde Kretas kust. Men det dröjde inte länge förrän en våldsam storm, den så kallade nordosten, svepte ner från land. Fartyget fångades av den och kunde inte hålla upp mot vinden, utan vi föll av och länsade undan för den. Vi kom i lä av en liten ö som heter Kauda och lyckades där med nöd och näppe bärga skeppsbåten. Sedan den tagits ombord stadgade man fartyget som en säkerhetsåtgärd. De var rädda för att de skulle driva upp på syrtenbankarna och därför sänkte de rån och seglade vidare så. Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde de sig nästa dag av med en del av lasten, och på tredje dagen vräkte de med egna händer allt löst över bord. Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn, och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Ingen hade nu på länge fått någon mat. Paulus steg då fram bland dem och sa: ni skulle ha lytt mitt råd och inte gett er ut från Kreta. Så hade ni besparat er dessa strapatser och förluster. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sa: var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren, och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod. Jag litar på Gud. Det blir som han har sagt, men vi kommer att drivas i land på någon ö. På 14:e dygnet av vår färd över Adriahavet började sjömännen vid midnatt förstå att vi närmade oss land. De lodade och fann att djupet var 20 famnar. Strax efteråt lodade på nytt och fick nu fram 15 famnar. De fruktade att vi skulle drivas mot klippor och lade ut 4 ankare från aktern och önskade bara att det skulle bli dag. Sjömännen gjorde ett försök att överge fartyget och firade ner skeppsbåten under förevändningen att de skulle lägga ut ankare från före. Då sa Paulus till officeren och soldaterna: om inte de där stannar kvar ombord är ni förlorade. Då kapade soldaterna linorna och lät skeppsbåten driva i land. Innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. Nu har ni varit utan mat i 14 dagar och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta. Det behöver ni för att kunna klara er. Ingen av er ska nämligen mista så mycket som ett hårstrå. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då repade alla mod och intog föda. Allt som allt var vi 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta vräkte de spannmålslasten i sjön för att göra fartyget lättare. När det blev dag kände de inte igen landet, men de upptäckte en bukt med sandstrand där de tänkte att de skulle kunna sätta fartyget på land. De släppte trossarna, lämnade ankarna i sjön, samtidigt fällde de ner styrårorna, hissade förseglet för vinden och styrde in mot stranden. Men de gick på ett rev och rände upp med skeppet där. Fören körde fast och stod orubbligt kvar, men aktern började bryta sönder av bränningarna. Soldaterna beslöt då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma i land och fly. Men officeren ville rädda Paulus och hindrade dem i deras avsikt. Han befallde att först skulle de simkunniga hoppa i vattnet och ta sig i land och därefter de övriga. En del på plankor, andra med hjälp av folk från fartyget. Så lyckades alla rädda sig i land. Amen. Det var ingen dålig berättelse, va? Det kan vi göra film av omgående om vi har en bra budget. En fantastisk berättelse. Och jag tänker mig nu att skeppet här, det är alla i den här världen. Det är vi, du och jag som lever våra liv. Och på det här skeppet så finns det något som heter kyrkan och församlingen. Och kyrkans hopp, det är det som ger mod och ger liv in i den här världen. Om att det finns en strand där vi kan ta i land. Det första jag skulle vilja peka på, det är det som det står om den här riskfyllda delen av den här resan. Alltså det var sent på hösten redan för Paulus och gänget. De hade alltså kommit lite för långt in i hösten. Och man visste då att det var så pass farligt och riskfyllt att fara över havet, över öppet hav. Det fanns en risk att hamna i stormar. Stormar som ingen kunde bemästra. Det här visste man. Men vad var viktigare för dem på båten och de som styrde och ställde? Jo, det var att få komma fram i tid med lasten. Profiten, förtjänsten var viktigare än själva säkerheten för resan. Och Paulus, han är ju så otroligt tydlig i den här texten. Han har ju en profetisk föraning. Så han varnar ju dem och säger åt dem: jag bara ser att det här kommer att leda till förluster. Och till och med förlust av liv om vi ger oss ut nu. Så det bästa vi kan göra, det är att hålla oss lugna tills tid är att dra iväg på en ny seglats. Men officeren, ja, han litar mer på skepparen och på den som äger båten och som står liksom för hela kalaset. Det är viktigare för den här officeren. Så han struntar i den profetiska skärpa som Paulus liksom nyper till med och ger dem. Och så lyssnar han mera på profeten, den här officeren. Och jag tänker det här är ju en melodi som jag känner igen. Jag kan känna igen den från mitt eget liv. Där profeten kommer före profeten. Där marknadens röst talar högre än mästarens röst i mitt liv. Och det gör mig lite bekymrad. Jag kan känna igen det i vårt samhälle. Jag kan känna igen det i kyrkans historia. Där profiten och förtjänsten och marknaden är viktigare krafter än profetens röst. En mästarens röst som kallar dig och mig till att lyssna och till att gå framåt med honom för att också seglatsen i den här världen inte ska bli katastrof. Och jag tror att det är ett budskap till oss alla. Jag tror att det är ett budskap till församlingen i vår tid. Till den kristna kyrkan. Alltså, vem tillber vi? Vem lyssnar vi till mest av allt? Vi har en hel bok, Uppenbarelseboken i Bibeln, som lyfter upp tillbedjan av lammet eller tillbedjan av odjuret. Och odjuret vet vi är väldigt tydligt kopplad till marknaden. Till försäljning, till profit. Till pengar. Sen vet vi mycket tydligt att Bibeln är inte mot pengar. Det är inte problemet. Att vi tilldelas pengar ibland, du och jag. Problemet är att vi tillber ibland pengarna före mästaren. Och där tror jag att det finns en poäng också här i texten. Att vem är det som får styra vår seglats? Vems röst är den viktigaste rösten? Vem når in i ditt och mitt hjärta och talar in i våra liv? Och vem lyssnar vi till? Vem ger vi vårt öra? Får marknadens krafter som idag är så starka så ingen av oss kommer undan, får det ta över? Eller låter vi mästarens viskningar mitt i stormen få faktiskt tala in i ditt och mitt liv? Och i kyrkans liv. Kyrkans uppdrag tror jag är av profetisk art. Och med det menar jag att kyrkan har ett budskap och en röst i vår tid och i alla tider som avväpnar marknadens krafter för att mästarens kraft ska bli synlig. Där står vårt uppdrag. Tufft uppdrag, har aldrig varit enkelt. Har aldrig funnits en tid någonsin i historien där det har varit enkelt att stå upp och vara en profetisk röst i tiden. Och kyrkans uppdrag är precis det. Och du och jag, vi är med i det uppdraget. Där står vi. Och den profetiska rösten tror jag också hörs i vår tid. Även om vi tycker att det är så många andra röster som hörs. Så låt oss ta det här som en uppmaning till oss. Att det finns en som talar mitt i stormen. Oavsett vilken storm vi står i. Kanske har du storm i ditt liv just nu. På ett sätt som ingen här inne vet om. Men det stormar och det stormar rejält. Jag tror att Jesus står där med dig mitt i stormen och han viskar till dig att han är med. Han har inte övergett dig. Han har inte lämnat skeppet. Han har inte satt sig i livbåten för att dra därifrån. Utan han är där med dig mitt i stormen. Och även om du tycker att stormen inte är lugnare, fast du hör det budskapet och till och med tror på det, så tror jag att han vill ta dig genom stormen. Precis som Gud var med Paulus och gänget här och tog dem genom stormen. Så vårt uppdrag, vänner, som församling, som kristenhet är tydlig. Vi ska vara en profetröst i vår tid. Där profeten inte får tala högst. Utan där han, vår mästare, får tala högst. Och höras genom oss. Det andra jag skulle vilja peka på, det är ju hoppet om räddningen. För där är de ju mitt i den här stormen. Och de ser varken sol eller stjärnor på flera dygn. Alltså jag tror inte jag har varit med om något sånt oväder själv. Man kan ju vara med om dimmiga dagar eller regniga dagar eller vad det nu är. Men alltid anar man ljuset så småningom. Om inte första dygnet så andra. Men att flera dygn vara i en storm och ett oväder där du inte ser något ljus. Det är inte undra på att de till slut förlorade allt hopp om räddning. Och här pratar vi också om Lukas som har skrivit apostlagärningarna. Han verkar vara med. Han säger ju vi förlorade allt hopp om räddning. Lukas har skrivit evangelierna. Paulus var den största aposteln i kyrkans historia. De förlorade allt hopp om räddning. Alltså det var ingen liten storm vi talar om. De höll på att duka under. Och Paulus, han är ju som han alltid är. Och ibland så tycker vi att det är så jobbigt att tala om den här Paulus. För han är en sån stor liksom personlighet för oss att vi känner oss otroligt små. Men han är ju frank också när han ställer sig där och hutar åt dem och säger: ja, ni skulle ha lyssnat på mig. Då har vi sluppit det här eländet. Det är att vara lite väl modig i det läget. Alltså vad visste han om att... Var han säker på att de skulle klara sig eller? Hur kunde han vara så säker på det? Och ställa sig och säga åt allihopa: ni borde ha lyssnat på mig. Trögbollar. Och ändå gör han det. För någonstans vet han att Gud är med dem i den här stormen. Han finns där. Och han har fått löftet att han själv inte ska gå under. Utan han ska få stå där inför kejsaren. Han ska få stå där i Rom. Och få ge sitt vittnesbörd där. Vad det nu sen kommer att leda till. Alltså han säger åt dem: ni måste fatta att det finns en Gud som ser någonting mer än bara det vi står i just nu. Det finns en Gud som går med mitt i stormen. Och han har bestämt att den här båten inte ska gå under. Jo förresten, skeppet ska gå under. Men vi ska klara oss. Han har sagt det. Och då tänker jag mig, hur lätt är det att stå där inför 275 andra personer och säga det? När alla vet att det här kommer att sluta med döden om inget mirakel händer. Han gör det i alla fall. Och han ger dem liksom en bild av vad han har upplevt. Att Gud har kommit till honom under natten och gett honom ett hoppfullt budskap. Och nu handlar det alltså om att när han berättar det så ska de plötsligt lita på honom. Det är ingen dålig grej. Ingen dålig ekvation. 1 mot 275 andra. Alltså vad är oddsen egentligen? Väldigt låga kan man tycka. Men någonstans så vaknar besättningen och de som är med honom på båten. Och inser att för den här killen som står här och säger de här budskapen just nu till oss, att vi ska klara oss, så verkar inte omständigheterna diktera alla hans livsvärden. Det verkar som att han lever av något annat än bara stunden och nuet. Och det var ju precis så för Paulus. Alltså det var hoppet som dikterade för honom att det fanns någonting annat som hade kontrollen över läget, fast omständigheterna såg inte ut så. Hur ofta är det så för dig och mig? Hur oftast är det så för kyrkan? Att vi har omständigheter som säger någonting helt annat till oss. Där vi definitivt inte vill påstå oss att vi lever profetiskt. Där vi inte ens vågar ta de orden i vår mun, för så känns det inte. Och där vi knappt vågar hålla upp hoppet. Därför att livet och omständigheterna säger att det är storm. Ska en kristen då hålla på att förneka verkligheten? Och liksom leva för något annat som inte liksom har med verkligheten att göra? Nej, jag tror inte vi ska förneka verkligheten alls. Det gjorde inte Paulus heller. Men det som drev honom i nuet, det var ett hopp om räddning. Det var ett hopp om att det här, den här stormen, den kommer att ebba ut. Det finns en ände på den här stormen. Och det finns en som har kontroll på den, som inte jag har. Och det var det som uppehöll Paulus vid det här läget. Och så var han tydlig med en sak till. Lade ni märke i texten vad han säger då när han kommer med det här budskapet? Och säger han: den Gud jag tillhör och tjänar. Det här är en nyckel, tror jag. När det stormar för dig och mig, för det gör det, nu och då i våra liv, så finns det en sak vi måste vara klara över, tror jag. Och det är: vem är det som jag tillhör? Tillhör jag bara mig själv? Ja, då går jag ju under med mig själv och så blir det inget mer. Om det är riktigt, riktigt storm och katastrofen kommer. Men om jag tillhör någon som är större än mig, så kanske det är så att den som är större än mig, han har koll på läget. Och han vet hur det här kommer att sluta, även om jag inte vet. Och då kan jag någonstans i den stormen vara trygg. Och veta, jag tillhör honom. Och jag tjänar honom. Och det är det som motiverar mig just nu. Det tror jag var det signumet för kyrkan i alla tider. Under digerdöden, varför gav man sig ut på gator, torg, in i hemmen där folk låg döende och där det smittade som allra värst? Och så tog man hand om de döda och döende som kyrkans folk. Varför gjorde man det? Jo, därför att man hade ett hopp som drev, som sa att vi tillhör inte oss själva. Vi tillhör honom och han har kallat oss att göra det här. Så vem tjänar jag med mitt liv? Vem tillhör jag? Den frågan behöver var och en av oss ställa sig. Tillhör jag mig själv och tjänar jag mitt eget? Jag, mig och mitt. Eller finns det någon annan melodi att leva efter? Jag tror att det finns det. Jag är övertygad om att det finns det. Det gör inte alltid resan alltid lättare. Men jag får en annan ingångsvinkel i stormen. Och jag vet på något sätt hur jag ska tackla den. Om jag har ett hopp som håller längre än till just bara stormen. Peter Hallor säger så här i sin bok Andens folk, som handlar om apostlagärningarna. En fantastisk bok. Läs den väldigt gärna parallellt med att du läser apostlagärningarna. Han säger så här: vilket är det större miraklet? Att bli räddad undan ovädret eller att behålla sin tro i ovädret? Tron vet Att vilket Gud än väljer att göra, låter han allt samverka till den slutliga räddningen. Hörde du? Alltså, oavsett hur Gud väljer att göra, så vet tron, i hoppet vet vi, att han kommer att låta det samverka till det bästa. Med andra ord, måste jag inte ha panik i stormen. Jag kanske får det, men det finns en som kan komma med hopp. Och det finns en som kan vända den paniken till någonting annat, till någonting gott. Och Paulus litade på det Gud har sagt, det sa han tydligt. Och han ingöt mod i dem. Och det här tycker jag är viktigt. Det här tror jag också är kyrkans viktiga uppgift. Det är inte stå där och säga: ja hörni, era trögskallar, ni har inte fattat någonting. Och vad ni lever fel. Och det är synd hit och det är synd dit. De flesta människor vet om att vi har problem i våra liv. Finns det ingen som går omkring och tänker: jag har inga problem, inga svagheter. Jag har aldrig upplevt någonting av vad kampen i den här tillvaron kan innebära. Mitt liv är bara bra och det är utan problem. Jag tror att en av de större uppgifterna som vi har som kyrka att göra, det är att göra det Paulus gjorde på den här resan. Det är att ingjuta mod i människor och ge dem hopp. Paulus var inte sen att säga: ni borde ha lyssnat. Det sa han också. Så ibland måste kyrkan också säga det. Ibland måste vi tala om: du borde ha lyssnat på det här tidigare. Men ibland beror det på att kyrkan inte har sagt någonting heller tidigare. Så man har inte hört. Så vad ska man då ta ställning till? Men vi ska ingjuta mod i människor. Vi ska ge dem det de behöver, nämligen ett hopp. Och då handlar det om dig och mig. Hur lever jag? Hur lever du? Vad gör jag då för att hoppet ska ingjutas i mina vänner? Kan jag stå där med dem mitt i stormen? Ta deras hand och gå med dem genom stormen. Eller står jag heller på avstånd och tittar på, eller säger att jag ber en bön men gör inte något mer? Eller vill jag gå med dem genom det? Jag tror att vår kallelse, Elims kallelse, det är att vara den där oasen. Elimoasen. Mitt i öknen där folk törstar som bara den. Och där ska vi ge dem att dricka. Det är vårt uppdrag. Och där handlar det om ditt och mitt liv. Om jag har druckit av det levande vattnet, så har jag något att ge till den som törstar. Och då kan jag ge det. Därför att han är där också och fyller på även min bägare, så den flödar över. Inte bara andras bägare. Till sist, vad är det som händer här då? Jo, hur samlar de mod egentligen? Jag tycker det är väldigt intressant att notera det. Att Paulus ställer sig upp inför dem, ingjuter mod i dem, och så säger han: nu behöver vi näring, vänner. Så tar han ett bröd och så tackar han Gud och bryter det och ger till dem, och de börjar att äta. Det är alldeles för mycket att säga att ja, det är en bild på nattvarden. Det är precis så Lukas tänkte när han skrev det här. Ja, det kanske är att dra alldeles för långt på den texten. Men definitivt är det så att Paulus står där och på judiskt vis tackar den Gud som ger oss födan och maten. Och bryter och ger åt dem. Och det blir en hoppets måltid. För när de ser Paulus äta, så står det att de får hopp igen. Och de tar själva emot maten och äter. Och jag tycker det här är fascinerande. Om vi ändå drar linjen från det, från den judiska enkla tacksägelsemotiden över till nattvarden, och så säger vi: här ska vi fira nattvarden. Vad är nattvarden för någonting? Det är en hoppets måltid mitt i stormen. Det är en hoppets måltid där vi bryter brödet, där vi tar emot Kristus i våra liv, där vi tar emot vinet i våra liv som är hans blod till rening från all vår synd, från mina misslyckanden. Och så får jag äta det brödet och dricka det vinet som blir för mig och dig en hoppets måltid, så att du och jag får kraft att orka i stormen. Är ni med? Det är ju vad nattvarden är. Det är att fira måltid tillsammans med Jesus. Och Jesus säger själv att en dag i Faderns rike så ska jag äta det här tillsammans med er. Det är alltså en måltid som blickar framåt också. Det är en måltid som tar sin början hos Jesus och det han gjorde för oss, för hela världen, när han dog och uppstod för din och min skull. Och så är en måltid som blickar framåt och som ger oss kraften mitt i stormen här och nu. Det är därför vi firar nattvard. Det är därför du och jag tar emot de gåvorna. Inte bara för att men det är så man ska göra när man går i kyrkan. Då tar man emot lite bröd och vin ibland. Det är lite häftigt. Det är inte bara häftigt, det är liv. Det är liv. Det är därför vi gör det. Den hoppets måltid som skänker oss allt det vi behöver för färden genom det här livet. Och det här livet är inte fullkomligt. Och det vet Paulus så tydligt. Så därför fruktar han inte döden heller. Men han är inte heller den som säger, ja men jag slänger mig i havet. Så det gör ingenting om jag dör, för jag kommer ändå till Kristus. Och vi vet vad han säger i Filipperbrevet. För mig är livet Kristus och döden en vinning, säger han. Så han är inte rädd för döden. Inte alls, för han vet vart han hamnar. Han vet vem som omfamnar honom efter döden. Men Paulus vet också att om det tjänar Guds syften, så vill jag vara kvar här och leva för hans rike, så att det får smitta fler. Det är han helt övertygad om. Och det säger han till Filipperna också. Om det liksom tjänar Guds syfte att jag är kvar här, och det tror jag det gör, säger han, då vill jag vara kvar här. Då vill jag ge liksom det jag kan. Och sen den dag som Herren väljer liksom att ta mig hem, då får det bli så. Och han längtar efter att vara med Kristus, säger han. Så de repar mod. Och de får verkligen ett hopp. Och vad får de mer? Jo, kraft till att till och med slänga spannmålen över bord. För att göra skeppet lättare. Jag tänkte faktiskt på en sak till där. Då tänkte jag så, ja men det kanske är just därför vi firar nattvard också. För att du och jag ska få kraften att slänga spannmålen över bord. Vad menar jag då? Jo, det som vi i vanliga fall tycker är ganska bra i våra liv. Men som kanske på något sätt hindrar det bästa. Det är ju sällan det riktigt, riktigt dåliga som hindrar oss. Det vet vi ju att det finns där. Och det kanske vi både ber och kämpar för att det ska bort. Men det där som är bara näst bra, ni vet. Det där som vi tycker lite sådär, ja det här är bra, det här liksom vill jag hålla i mitt liv. Och så säger Gud, det där ska du vräka över bord. Därför att jag vill ge dig det bästa. Det var ett spannmål de slängde i sjön. Det låter inte så klokt, tycker jag. Det låter som några EU-regler för att liksom få upp priser och allt sånt där dumt. Alltså, det är inte det vi ska göra. Utan Gud vill säga till oss, det finns så mycket bättre. Och nattvardens måltid gör oss lättare i lasten, vänner. Nattvarden gör dig och mig lättare för färden genom det här livet. Så ta emot Herren i nattvarden idag. Ta emot hans gåvor. Och låt honom få komma mitt i ditt liv där du finns nu. Oavsett om du har storm eller inte. Så vill han komma där. Och ge dig färdkost. Och ge dig kraft för den här resan. Och är du inte säker, min vän. Är du inte säker på om Jesus finns där i ditt liv. Så ta emot honom idag. Det kan du göra genom att gå fram och ta emot nattvarden. Du kan säga ditt ja genom att göra det. Säg Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill följa dig i mitt liv. Jag vill att det här ska vara en verklighet för mig. Och så får det bli en bekännelse. Så kan vi be tillsammans om du vill det. Vid böneplatsen kommer att finnas förebedjare. Så ta chansen att ta emot vår Herre som knackar på alla våra hjärtan. Och säger att han vill vara med oss. Där vi finns just nu. Så när allt hopp, när vi tror att allt hopp är ute, så vill Jesus bo här inne med sitt hopp. Han kan det och han vill det. Och han kan det därför att han är Gud. Och det är bara han som klarar det. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för att du påminner oss så tydligt om det budskap som vi egentligen kanske har hört många gånger och vet. Men som vi ändå måste få höra igen. Därför att våra hjärtan ibland, Herre, behöver många doser av dig. För att förstå. Och för att leva i det. Jesus, kom nu och berör oss i nattvarden. Kom och tala till oss. Låt det vara en hoppets måltid. Låt det ge oss näring. Låt det ge oss liv, Jesus. Och förändra våra liv. Så att vi kan ge vidare av ditt liv till andra. Tack för att du är här. Amen.